Tack och lov att vi har fått en himmel att se fram emot, men också ett liv här nere där vi får göra en insats. Och det, Gud vill ju använda oss här och nu. Ja, vi har ju hört ifrån Lukas 24. Vi ska återkomma lite grann till det, men jag tänkte så här. På påskdagsmorgon och solen sken ju så vackert idag. Åtminstone här när sammanskin är ju här också. Ja, och den lyste och värmde och jag kände så gott. Och så tänkte jag, Jesus lever, tänkte jag när jag steg upp. Tänk att det är sant. Jag har inte en död frälsare, en Gud som liksom inte finns, utan han är verkligen levande. Och han är uppstånden. Och jag blev så glad. Det var en biskop som är lite äldre, minns säkert, den här biskopen Sven Danell. Och när han var ung och grön, gått ut som präst och skulle liksom besöka ett sorgehus då, innan han hade hunnit så långt på karriärens stege, så var det ett dödsfall, ett sånt där tragiskt dödsfall i en familj. Och det var en ung familj. Det fanns flera barn i familjen. Och så dog pappan, helt plötsligt rycks han bort i sina bästa år. Och så skulle Sven Danell komma dit och på något sätt säga tröstens ord och så vidare. Han var ung, oerfaren. Och tyst stod han i hallen och tumma på hattbrätte. På den tiden hade de ju hatt. Det var lite stil på dem. Stod där och liksom sökte orden. Han försökte hitta några ord att säga. Men han fick inte fram så mycket. Men då kommer deras äldsta flicka som var 11 år vid det här tillfället. Så kommer hon fram. Och så niger hon så vackert för prästen. För han hade just talat om, han hade sagt, ja, jag kommer ju, jag har hört att er far har dött. Och då kommer hon fram. Och så niger hon. Och så säger hon. Ja, säger hon. Det har han. Men Jesus lever. Det var prästen som blev tröstad. Tänk ändå, vilken segervisshet. Jesus lever. Mitt i sorgen så kunde hon säga det. Ja, men Jesus lever. Det är livets slutliga seger över död och grav. Det är kärlekens seger över ondska och hat. Och idag ska vi ju påminna oss om det, tycker jag. Det är en sån här dag. Det är skönt att vi har de här påsk och jul och pingst och de här dagarna när vi får påminna oss om det som hände. Och det som vi ska hålla levande ibland oss. Vi får påminna oss om Jesus Kristus, vår frälsare. Hur han öppnade dödens stängda portar inifrån. Han sprängde dem inifrån. Och ut kommer han som den första av de avsomnade. Som uppstår till evigt liv. Segerförsten som aldrig mer kan dö. Det står att han förde liv och oförgängligt liv ut i ljuset. Hans uppståndelse och seger var liksom begynnelsen till någonting nytt för hela mänskligheten. För den som tror på honom. Paulus han säger faktiskt att om inte Jesus Kristus har dött och uppstått igen. Då är vår förkunnelse meningslös. Då kunde vi stänga kyrkorna, kunde sluta skriva sånger, sluta sjunga lovsånger. Allt vore meningslöst om Jesus inte hade uppstått. Men så fortsätter Paulus så segervisst. Men nu har Kristus uppstått. Och han visste ju själv att ge klara besked, för han hade mött den uppståndne bokstavligt. Och han hade sett honom när han var på väg mot Damaskus. Men även du och jag kan ju få visshet, och vi kan få ett hjärta som brinner av denna visshet. Ett brinnande hjärta när vi genom ordet, när vi genom anden Och när vi genom tron som det föder i våra hjärtan får möta den levande Kristus. Det fick jag göra redan som barn. Och jag fick uppleva att han verkligen lever. Ett fruset hjärta, det smälter när det möter denna visshet. När vi ger vårt bifall och vårt ja till evangelisk förkunnelse, då händer det någonting. Och då känner vi att vi får kontakt med det verkliga livet, med far i himlen. Vi hörde ju här i inledningsordet att de första som fick höra att Jesus var uppstånden, det var några kvinnor som tidigt efter sabbaten kom till graven. Så sträck på er ni kvinnor och känn att det var nog särskilt med kvinnorna i alla fall. Den där andliga känsligheten. Och det var de som fick verkligen uppleva det först av alla. Ni är först, och jag har märkt det i församlingar. Det är nästan alltid så att kvinnor är de första som berörs av andens vind och tar det till sig. Det är roligt att det är många gubbar här också, tycker jag. Vi behöver ha lite balans när det gäller väckelsevindan och i våra kyrkor så att det finns en lagom balans. Så att det kan bildas troende par, det är ju också viktigt, och sådana här saker. Alla fyra evangelier berättar ju om de här kvinnorna. Det är olika nyansskillnader. För att vi ska få helhetsbilden måste man läsa alltihop, och jag har gjort det. Jag satt och läste igenom alla de här texterna. Men nu ska jag berätta och läsa om en berättelse som fortsätter där i Lukas 24. Jag fortsätter där han slutar. Det blir väl bra. Och det här känner ni till. Det är bara Lukas som berättar det här. Just så här detaljerat. Och så är två av dem, lärjungarna, var just den dagen på väg till en by som hette Emmaus och ligger 60 stadier från Jerusalem. Och det gick och samtalade med varandra om allt som hade hänt. När de nu talades vid och överlade närmade sig Jesus själv och slog följe med dem. Men deras ögon var slutna så att de inte kände igen honom. Han frågade dem, vad är det ni samtalar om? Då stannade och såg bedrövade ut, och den ene som heter Kleopas sa till honom, är du den enda främling i Jerusalem som inte vet vad som hänt de här dagarna? Han frågade dem, vad då? De svarade, det som har hänt Jesus från Nazaret, en profet, mäktig i ord och gärning inför Gud och allt folket. Honom har våra överste präster och rådsmedlemmar utlämnat till att dömas till döden och låtit korsfästa. Men vi hade hoppats att han var den som skulle frälsa Israel. Till allt detta kommer att han redan har låtit den tredje dagen gå sedan detta skedde. Och vidare har några kvinnor bland de våra gjort oss uppskakade. De gick tidigt på morgonen till graven, men fann inte hans kropp. Och det kom och berättade att de hade sett en änglasyn och att änglarna hade sagt att han levde. Då gick några av oss till graven och de fann att det var så som kvinnorna hade sagt. Men honom själv såg det inte. Han sa till dem, så oförståndiga ni är och tröga till att tro på allt som profeterna har sagt. Måste inte Messias lida detta för att gå in i sin härlighet? Och han började med Mose och alla profeter och förklarade för dem vad som var sagt om honom i alla skrifterna. När de närmade sig byn dit de var på väg verkade det som han ville gå vidare. Men de bad honom ivrigt, stanna kvar hos oss. Det blir snart kväll och dagen går mot sitt slut. Då gick han in och stannade hos dem. Och när han låg till bords med dem tog han brödet, tackade Gud, bröt och räckte åt dem. Då öppnades deras ögon och de kände igen honom, men han försvann ur deras åsyn. Och de sa till varandra, brann inte våra hjärtan när han talade med oss på vägen och öppnade skrifterna för oss. Det bröt genast upp och vände tillbaka till Jerusalem. Där de fann de 11 och de andra lärjungarna församlade. Och dessa sa: Herren har verkligen uppstått och han har visat sig för Simon. Och själva berättade vad som hade hänt på vägen. Hur han blev igenkänd av dem när han bröt brödet. Jag tycker det är en gripande bild som Lukas målar upp för oss. Hur stämningen var när Jesus hade dött och begravts. Det var egentligen en ganska dyster stämning. Det var ganska neddeppade människor. De som hade trott på Jesus. De hade liksom glädjen, entusiasmen som de hade känt ibland. Det var inte så mycket kvar, utan de samlades i lite grupper här och var och de gick och pratade om det som hade hänt och så vidare. Trots att de hade fått besked, att graven var tom, så var det som att de inte trodde att han var uppstånden. Fast han hade ju sagt innan att han skulle dö och uppstå igen. Men det var ju omöjligt att tro. De var bara vilsna i tillvaron, kände sig väldigt, väldigt konfunderade för alltihopa som hade hänt. Det här beskedet som kvinnorna lämnade skapar ju egentligen ingen större tro hos dem, utan det skapar bara mera förvirring. Och var är hans kropp och var har den tagit vägen? Det var som att man inte kunde tänka i banorna att han har uppstått. Man hade ingen aning vad som hade hänt. Nedstämda, vilsna, sorgsna var de på väg hem från Jerusalem. Allt de trott på, allt de hoppats på, allt de satsat sina senaste år på var borta. Och alla frågor som de bar, det tycktes ju inte få något svar. Jag tror ju säkert att de hade kvar den här kärleken till Jesus, men ändå kände de, vad hjälper det när han inte finns mer? Vad hjälper det att vi älskar Jesus? Och inte ens hans grav har man lämnat i fred. Det var nästan så att jag misstänker att de anar att kanske någon har rövat bort kroppen. Och den är borta. Vi kan inte ens gå dit och känna att vi får sörja. Förhoppningarna hade runnit ut i sanden, liksom försvunnit bort bara. Allt är väntat av Messias, han som skulle bli Israels frälsare. Det var ju så man såg det. Det var borta. Kvar var frågor, sorg, besvikelse. Och i den stämningen så är man på väg till en by som heter Emmaus. Och då händer det oväntade. Det är så för oss, och ibland händer det oväntade mitt i vardagen. Här kommer då en främling, till synes en främling från början, innan de känner igen honom, och slår följe med lärjungarna. Och han är intresserad av vad de går och samtalar om. Och han ställer frågor själv, så att de får tillfälle att berätta om sin sorg och sin förtvivlan och sin, ja, det som har hänt. Det som trycker ner dem, det som tynger deras hjärtan. Och det är så viktigt. Jag tänkte, när man är i själavården, då är det viktigt att man ger människor tillfälle att berätta. Tala. Ibland har jag märkt, det finns folk som har sagt att man har hjälpt dem när de var i en svår situation. Och man har tröstat dem. Och då tänker jag, ja, men jag sa ju ingenting. Jag lät bara dem tala. Jag har ju mött många sörjande och så här, när man förbereder begravningar och annat. Jag låter dem prata. Berätta om den de sörjer, vad som hände. Kanske berätta en gång till efter ett tag. Och så säger de att man har hjälpt dem och tröstat dem. Men det var ju bara därför att man fanns där som ett lyssnande öra. Det kan ni ta till er, för det kan vi alla vara, en sån som lyssnar. De här fick berätta. De fick berätta. Vad är det som har hänt? Vilken fråga? Det borde väl han veta. Hela stan talar ju om vad som har hänt. Nåväl, de fick ju tillfälle att utgjuta hela sin bedrövelse och besvikelse och ilska över tidens ondska. Och främlingen, han lyssnar till punkt. Sen tar han vid och börjar säga. Det är väldigt viktigt ibland att man lyssnar till punkt. Men det gjorde Jesus här när han gick. Han lyssnade till dem hade sagt sitt. Och så säger han åt dem en förbråelse då. Så tröga ni är och så vidare. Varför tror ni inte på det vi har sagt? Det Messias sa medan han vandrade med er. Varför tror ni inte på Guds ord? Och så förklarar han skriften för det. Vad som måste ske. Vad som måste hända. Och så öppnar han deras inre ögon. Så att de börjar förstå det de har läst och hört under år. För de kände ju skrifterna. De hade ju levt i den här världen. Hela gamla testamentet var välbekant för dem. Och han börjar lägga ut texten. Vad som var förutsagt om Messias. Och han gjorde ett rejält bibelstudium. Och tänk sett om vi hade fått vara med. Tänk att höra Jesus utlägga från Moses och Saltaren och salmerna och profeterna. Ja, vilket bibelstudium. Och det är ju inte underligt, vet du. Att de blev gripna i hjärtat när de lyssnade. För han lotsade dem genom alla dessa böcker och pekade på Kristus. Vad som var förutsagt om Messias. Hela skriften har ett tydligt huvudbudskap om Kristus Jesus. Det stora crescendot på Golgata. Och när man kommer fram till Jesaja 53. Jag förstår att Jesus förstod inte vad det stod där. Det handlar ju om denna korsfästelsen ni nyss har varit och sett och bevittnat. Men det är inte slut där. Nu har det fullbordats det som skriften talar om. Och de lyssnar med stigande intresse och börjar förstå att Kristus måste dö. Ja, han måste ju dö. Han måste begravas. Varför sörjer vi då? Men han uppstod ju igen på tredje dagen. Också det var ju förutsagt på många olika ställen. Allt enligt de heliga skrifterna hade skett precis som det var sagt. Och när de lyssnar till hans utläggning och hans förklaring så bryter ljuset fram i deras fördunklade värld. Och de ser att allt som har skett är förankrat i Guds ord. Skriften får en ny glans, ett nytt innehåll. Kristus och hans seger över ondskan, synden och dödens krafter. Jesu uppståndelse är beviset på att han dog för våra synder. Han dog inte för sin egen synd, då hade han varit kvar i graven. Han dog för våra synder. Vår skuld blev lagd på honom. Och när den skuldbördan var betald, när du och jag var fria från det skuldbrev som tyngde oss och som tynger alla människor. Han bar bort hela skuldbrevet och betalade priset. Han betalade böterna så att säga. Då kunde ju inte döden behålla Jesus längre. När allting var betalt. För det fanns ju ingen skuld som häftade vid Jesus. Utan det var vår skuld han bar in i döden. Och därför kunde inte döden hålla kvar honom. Han var ju vår borgesman. Han hade gått i borgen för dig och för mig. Och när då skulden var betald, då var Jesus fri från sitt borgens åtalande. Han behövde inte längre betala någon skuld. Den var ju redan betald. Han hade ju ingen egen skuld. Guds rena lam och skyldig sjunger vi ju en härlig påsksalm. Och det är faktiskt så det var. Han var det rena, den oskyldiga som dog för oss. Vårt friförklarande, vår rättfärdiggörelse, om jag nu får använda lite teologiskt språk här. Det innebar att Jesus Kristus också blev friförklarad. När du och jag blev fri. Himlen granskade Jesu liv och man fann han är också fri. Han har ingen synd gjort. Och det han gjorde på korset, det gjorde han för mänskligheten som hade fallit i synd och last. Och därför blev också han fri. Döden och graven kunde inte behålla Kristus. Om jag skulle säga det väldigt kort, den här teologin, så skulle jag säga så här. Kristus dör. Vi frias. Kristus uppstår. När du och jag blev fri, då uppstod Kristus. Så därför kan du vara förvissad om att Gud har fria oss. I Kristus. Annars hade inte Kristus uppstått. Du är fri. Varför sörjer du? Var inte ledsen. Din synd är utplånad på Golgata. Du är fri och du är ren i hans blod. Och det där blev så levande en gång när jag var ute på en motionsrunda. Så jag sa halleluja när jag gick på de gårdarna. Jag undrar om någon hörde mig. Jag var så salig när jag tänkte på vad han har gjort för mig. Det var här för någon vecka sedan jag gick och tänkte på det där. Och därför, jag skulle vilja säga, stig ner i den tomma graven. Alltså billigt talat i din tanke. För där skingras de mörka molnen. Han är verkligen uppstånden. Där får vårt oroliga samvete ro. Där möter vi Gud, vår far. Försonad, öm och kärleksfull möter vi vår far. I den tomma graven. Hans ansikte lyser mot oss. Precis som vi läser i välsignelsen. Han är oss nådig. Han vänder sitt ansikte mot oss. Han ger oss sin frid. Hans uppståndelse är som den här vårsolen som jag kände på morgonen när vi gick ut. Det är Guds kärleksfulla blick som smälter det frusna marken. Det frusna hjärtat. Blommorna blommar och livet återvänder också i en människas hjärta och själ. Ja. Det sker någonting hos lärjungarna. Allt det här som jag nämnde kanske inte de hade formulerat i ord. Men på något sätt så upplevde de att hjärtat blev brinnande. Deras ögon öppnades och hoppet tänds på nytt. Och tron väcks till liv igen och glädjen strömmar in i deras liv med ny hänförelse och glöd. Och så blir de tunga stegen lätta. Åh, de blir ivriga, de vill höra mer, de vill höra mer. Och de vill höra mer. Men skuggorna börjar bli långa, kvällsskuggorna. Solen går ner, skymningen kommer, kvällen och natten är nära. Och ivrigt ber de då, bli kvar hos oss, det är snart kväll. Om jag får lägga in en parentes så skulle man ju kunna predika om det också. Bliv kvar hos oss. När tidens afton kommer för oss alla, då kan vi känna att skuggorna blir långa. Jag har sett det hos många äldre, hur skuggorna kan kasta sitt mörker över ett liv som har varit brinnande och härligt och strålande. Men så kommer kvällens skuggor, sjukdomar, lidanden, tankar och funderingar. Då får vi säga som lärjungarna, bli kvar hos oss. Stanna hos mig, Jesus. Du är mitt hopp. Du är min glädje. Bli kvar hos mig. Så får vi be när aftonen kommer. Led mig den sista sträckan. Och han har lovat att aldrig överge oss. Och det gör han inte. Medvandraren stannade och det dukas till måltid. Och främlingen tar emot brödet, lyfter upp det och gör som han alltid har gjort, välsignar det. Och så ser de, det är ju Jesus som är hos oss. Det kan vara så, det tar ett tag innan vi upptäcker att han är ju med oss. Men tänk när man får upptäcka att Jesus är med oss. Och de upptäcker det och samma stund så försvinner han. Nu har de fått uppleva det här. Så han hade väl nya uppgifter att göra. Men hans ord, det stannar kvar. Levande och klart dröjer det kvar. Han lämnar dem inte utan hopp. Nu visste de, döden är inte slutet. Han har besegrat död och grav. Och han har lovat att också vi ska få del av detta liv. Eviga livet. Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att var och en som tror på honom inte ska förgås utan få evigt liv. Den här berättelsen berättar också vad man bygger tron på, uppståndelsen. Alltså att man bygger den tron på uppståndelsen på i urförsamlingen. Den tomma graven, det var ju en sak, men det räcker inte med den tomma graven. För det skapar ju inte fullkomlig tro. Det avgörande var att den uppståndne visade sig för dem. Men det var också en sak till som var viktig och som man bygger på. Och det var skriftens vittnesbörd. När han förklarade skriften, då öppnades deras ögon. Och de såg, och de upplevde ordets grund. Man måste förstå skriften. Det måste vara harmoni mellan ordet och tron. När ordet blev levande och förklarat, då kunde man förstå och se sammanhanget. Och då var det inte svårt att tro. Det var inte det. Och så är det idag. Vad står det i Romarbrevet 10? Tron kommer av predikan. Och predikan i kraft av Kristi ord. Det är samma idag. När vi förkunnar Guds ord, när vi verkligen tar det till våra hjärtan och tror på det, och så ger vi det vidare, då föder det genom den heliga ande en tro som människorna kan ta och välja att följa, ta till sig eller välja att förkasta. Det frågan är inte om man har stark eller svag tro. Frågan är, vill jag tro? Vill jag det? Ta det här som kommer till mig. Det är det som är frågan. Det är anden som ger liv. Det ska vi komma ihåg. Tron kommer av predikan och predikan är kraft av Kristi ord. Och när det samverkar med den heliga ande, då är det något fantastiskt som sker. Då kan människorna få uppleva Guds under, att man blir en ny skapelse. Att bli frälst, att vara en kristen, det är ju inte att bli religiös. Det finns så många religiösa. Men det är inte frågan om att ändra vanor, utan det är ju att få del av livet. Uppståndelsekraften, det nya livet, ett nytt liv. Vi blir förvandlade genom mötet med den uppståndne. Och det här livet kan aldrig dö. Aldrig någonsin. Men en dag ska vår tillfälliga boplats, den här kroppen, jag vet det så väl, den ska läggas i graven. Om inte Jesus kommer innan dess, då förvandlas vi. Jag tänker, det hastar, kanske vi får vara med om detta uppryckande. Men det vet jag inte, vi har inga garantier. Vi vet inte tid eller stund. Men vi ska flytta en dag. När kroppen dör, då flyttar vår eviga ande till paradisets värld. I väntan på kroppens uppståndelse. Vi ska inte leva som några flygande andar i himlen, utan vi ska också få uppleva en kroppens uppståndelse. Men det blir en ny kropp där sjukdom och död och förgängelse aldrig kan härja. En annorlunda på många sätt. Men det är något fantastiskt, tror jag, som ligger framför. Jesu uppståndelse, det är ju borgen för detta. Vi följer ju hans väg här i tiden och vi ska följa den i evigheten. Oförgänglig. Det är som fröet, ni vet allt det där, så det behöver jag inte påminna oss om. Mötet med Jesus, det ger oss ett nytt liv. Ett underbart liv. Och så en dag så får vi möta honom och se honom sådana där. Har ni tänkt er tanken? Jag brukar gå och tänka. Hur ska jag reagera när jag möter Jesus och ser honom sådan han är? Det står ju att vi ska få se honom. Vi ser honom dunkelt nu, som i en spegel. Och då brukar jag tänka, men i en spegel ser man ju väldigt klart. Men vet ni vad de hade för speglar på den tiden? Då hade de sådana här putsade kopparplåtar. Och om ni putsar en kopparplåt och så tittar ni i den, så kan ni få se att det är ganska dunkelt, bilden ni ser. Men man ser ändå en bild. Men då ska vi få se honom ansikte mot ansikte. Det är nog visst att möta en människa ansikte mot ansikte. Sådan han är. Då är det han som älskar oss, som välkomnar oss hem en dag. Han som var villig att offra allt för vår skull. Ansikte mot ansikte. Det är ingen främling som vi sjunger i en sång som vi möter. Utan då skådar vi honom. Och vi känner igen honom. Precis som lärjungarna när ögonen öppnas. Jag tror vi kommer att känna igen Jesus ögonblickligen. Och vi kommer att jubla och vara glada. Och vi kommer att prisa och tacka honom. För den troende blir det livets triumfdag. Då sker ju den slutgiltiga förvandlingen när vi får möta honom på det sättet. Vi ska bli honom lika, står det. Underbara dag. Snart är den här. Det bästa är framför dig. Så ta vara på ordet idag. Amen. Herre, jag tackar dig att du ska fortsätta och välsigna oss den här stunden. Och välsigna vännerna i Bålsta här. Och låt dem få känna att de får vara med om nya segrar för ditt rike, Herre. Ja, och du ska ge dem en kraftig uppmuntran, Herre. Du har välsignelser från den himmelska världen som du räcker ner till oss idag, Herre. Låt dem få se människor vid korset, människor som blir frälsta. Och låt dem få se att församlingen får öka i antal. Att det blir en stor och härlig församling och livskraftig och levande. I Jesu namn. Amen.